till HR Nyheter, podcasten som håller dig uppdaterad om de senaste nyheterna inom HR-världen. Och som vanligt så är det jag, Johannes Sundlo, som pratar. Men inte som vanligt så kommer vi idag att prata bara om AI och HR, eller mer specifikt ChatGPT och HR. Så det kommer inte bli den vanliga HR-nyhetssvepet på vad som har hänt runt omkring i världen, utan det här kommer bara fokusera på ChatGPT. Och anledningen till det är att jag sett kommentarer ute i den vida HR-världen, alltså på LinkedIn och på Twitter framförallt på LinkedIn, kring att folk vill ha tips på AI-verktyg. Man kanske har hört och man har sett någonting fladdra förbi som antagligen är ChatGPT, och så förstår man inte riktigt vad det är. Trots att jag har försökt skriva om det på engelska så har det liksom inte, ja, men det har inte riktigt nått ut, och därför så tänker jag att jag gör ett sånt här specialavsnitt på svenska. Så vi kommer att dyka ner i ämnet AI och förklara varför det är så viktigt för oss HR-människor att förstå den här teknologin, och med den snabba utvecklingstakten också som sker inom AI och den ökade betydelsen som det har i alla branscher, så är det viktigt för oss som är HR-människor att ha någon form av grundläggande förståelse för detta i alla fall. Så det kommer jag prata om. Jag kommer också prata om olika användningsområden för ChatGPT som jag har ramlat över, prompter som jag har testat, möjliga fördelar, risker och hur vi som HR-folk kan dra nytta av den här teknologin för att förbättra, ja, men det arbete som vi gör, öka effektiviteten, öka produktiviteten, men också belysa de risker och etiska problemen som finns kring det här. Så ett litet annorlunda avsnitt blir det, men jag tänkte ändå att det är viktigt att täcka det här så att vi hänger med på vad som händer. Och undrar du något specifikt kring AI eller HR, hör gärna av dig. Jag älskar att diskutera det här just nu. Det händer som sagt otroligt mycket och otroligt fort. Så har du frågor, funderingar, tankar, åsikter, vad som helst, så hör av dig så pratar vi om det. Det är väl egentligen det enda jag vill ha som medskick i detta när vi summerar det här efter att jag har pratat igenom det här avsnittet, att vi behöver diskutera och prata och vända vidare på den här frågan. Men innan vi hoppar ner i ChatGPT och HR-lådan ska jag också nämna att jag har med mig, precis som vanligt, Activitus som sponsor till podden. Och Activitus, de jobbar ju med hälsa på arbetsplatsen, och det är allt annat än det vanliga friskvårdsbidraget. Så att genom individuella tester så anpassas initiativen som Activitus gör till individen. Och du tänker nu då att testet låter läskigt och krångligt, och är det blodprov eller vad är det för någonting? Och då kan vi säga att det är inget farligt. Det går att göra i vanliga kläder. De kommer ut till din arbetsplats. Så alla kan vara med på det här, och det är ju den stora vinsten som Activitus ser, att alla kan vara med och delta och få effekt utifrån var man står någonstans som individ. Det är inget friskvårdsbidrag som bara når de som redan tränar, utan det här når en bredare population. Och vill du veta mer om Activitus så finns det en länk i show notes, det är bara att klicka sig in. Så tack Activitus för att ni vill vara med och sponsra podden. Och sen får vi se vad det här tar vägen då. AI kanske i framtiden kan vara med och utvärdera de här testerna som Activitus gör, vem vet. Men nu är det i alla fall då AI och ChatGPT som vi ska prata om. Och ni har ju skrivit mycket om det här, men på engelska. Jag tror att det är 4 artiklar totalt som ligger ute. Men jag tänker att vi behöver också anpassa detta för att nå den svenska marknaden. Det är därför är vi här. Och det här är ju inget abstrakt snack. Så till skillnad från många andra som nu skriver om det här så jobbar jag, vill jag bara påminna, med HR varje dag. Jag säljer inget system som har bara slappat på en AI-logo på sidan, utan ja, det här är ju utifrån perspektivet så som jag tänker i min roll som HR på ett bolag. Ledningen till att varför jag gör det här överhuvudtaget är för att jag verkligen, verkligen inte vill att vi ska bli akterseglade i det här. Det här är någonting som kommer påverka oss både på kort och lång sikt. Vi behöver förstå, vi behöver ta till oss det här och vi behöver vara med på vad som händer nu. Och jag kan inte trycka på det nog. Vi behöver förstå det här. Vi måste verkligen förstå det här från ett HR-perspektiv. Annars tror jag att vi är rökta i framtiden. Så var det sagt. Och det är ju kanske lite deppig inledning, men likväl. Jag tror att det är väldigt viktigt att man är med och förstår vad som händer. Men bara en kort repetition då innan vi dyker ner i ChatGPT och HR-träsket. Då, vad är AI? Artificiell intelligens står det för. Och det är ju en teknik som syftar till att ge datorer och maskiner förmågan att utföra uppgifter som normalt sett då kräver mänsklig intelligens, alltså att vi tänker till. Och det här innefattar förmågor som att lära sig, resonera, lösa problem och ta beslut också. Och för att göra det så använder man sig av väldigt avancerade matematiska modeller och algoritmer som bearbetar datainformation. Men de här modellerna tränas då genom att man matar in stora mängder data och att datorn då lär sig identifiera mönster och samband, och ju mer data som matas in, desto bättre kan modellen lära sig och göra sig mer avancerade uppgifter. Och det finns flera olika tekniker för det här och metoder för att få en AI att lära sig, såsom maskinlärning, djupinlärning, neurala nätverk, beslutsfattande träd och så vidare. Och varje teknik har sina styrkor och svagheter, och valet av teknik, det beror lite på uppgiften som ska utföras. Kanske inte behöver nämna det här, men jag säger ändå att AI finns ju idag i nästan alla varianter och former. Det finns i alla branscher, och ja, HR är ju inte då isolerat från det här. Vi kommer att se fler och fler applikationer som ploppar upp som har AI på ett eller annat sätt integrerat i de produkter som vi använder oss av också. Och en sån applikation, det är ju då ChatGPT. Och vad är ChatGPT? Jo, ChatGPT, det är som en superhjärna som tränas på enorma mängder information från internet. Man kan tänka lite som att det är ett barn som har lärt sig ord och meningar genom att höra människor prata runt omkring sig. Och ChatGPT har lärt sig på samma sätt, fast istället för människor har den lyssnat på miljontals ord och meningar från texter på internet. Och när ChatGPT lärt sig tillräckligt mycket kan den börja skapa egna meningar och svar baserat på det som den har lärt sig. Så man har sugit in jättemycket information från nätet, texter, och matat ChatGPT med då. Och den använder 175 miljarder parametrar för det här. Det är ju en enorm siffra, men man förstår också vidden av vad den faktiskt kan. Den gör det genom att använda en teknik som kallas självuppmärksamhet, vilket låter den fokusera på de viktigaste delarna av texten som den behandlar. Och på så sätt så kan den förstå vad du menar när du skriver till den och ger ett svar som liknar det som en människa skulle ge tillbaks till dig. Så om man ska sammanfatta det och göra det ännu enklare, så kan man säga att ChatGPT är uppbyggt på en stor databas med information från internet som den lärt sig av genom att den då har analyserat och tagit till sig den. Och den använder den informationen för att ge dig ett svar. Nu vet jag att jag förenklar modeller här för att det ska vara begripligt också, tycker jag i alla fall. Vill man så kan man lära sig hur mycket som helst om det här. Det finns ändlösa med videor som förklarar tekniken bakom. Men vi ska inte bli för tekniska, men det som du kan tänka på och det som är bra att ha med sig när man använder ChatGPT, det är ju att den är tränad på data från internet eller text från internet. Vilket ju också sätter en begränsning i dels vad den kan, men också hur den resonerar kring saker. Den kan inte allting än, men den kan mycket. Men det kommer ifrån liksom en internetbakgrund, kan man väl säga egentligen då. Jag rekommenderar starkt att läsa mer kring det här. Det finns böcker, det finns massa saker att läsa och ta till sig och titta på. Och jag länkar såklart mina absoluta favoriter i show notes när det kommer till att förstå de tekniska aspekterna av det här, så du kan läsa mer kring det. Men om vi hoppar vidare då och lämnar de tekniska detaljerna, så låt oss istället prata om varför människor är så imponerade av ChatGPT. Det är en chattbot, och idén om chattbottar, den har ju funnits nästan lika länge som internet självt, och under åren så har det gjorts många försök att förverkliga den här futuristiska versionen om att jag kan prata med en dator på olika sätt. Och de flesta har ju misslyckats, skulle jag säga. Jag tror alla vi har upplevt det när vi har försökt prata med till exempel en kundsupport på Elgiganten, säger vi, där du försöker chatta och du bara får meningslöst rabbel tillbaka och du får faktiskt inte hjälp. Och det är ju den känslan som har funnits kring chattbottar tills ChatGPT lanserades. Och det här som gör hela skillnaden, det är den mest mänskliga upplevelse som i alla fall jag stött på. Du skriver in någonting och du får tillbaks någonting som liknar vad en människa skulle svara. Och du kan nästan skriva in vad som helst. Det finns liksom ingen begränsning i ämnen eller vad du kan plutta in mot ChatGPT. Den kommer svara dig på ett eller annat sätt. Sen återigen, den har ju begränsningar i vad den kan och vad den har tagit till sig. Allt är inte 100%. Jag skulle inte gå i ed för det den skriver på. Och sen ska man också komma ihåg att den kommer bara ihåg saker, eller kommer ihåg, den har bara tränats på data upp till september 2021. Så allt som har hänt efter det, det kan den inte, för att den vet inte vad som har hänt efter det. Och en annan sak som gör det också mänskligt är att den kommer ihåg vad du skrev tidigare. Vilket ju gör en jättestor skillnad i att du inte behöver starta om hela tiden. Du kan liksom hänvisa till, som jag skrev tidigare så pratar jag nu om det här. Och då kommer den ihåg det, kan koppla ihop det och sammanlänka de svaren. Och det är verkligen som att chatta med någon, skulle jag säga. Det är en väldigt mänsklig upplevelse. Och det här har ju då fått folk att strömma till ChatGPT. Den har vuxit otroligt fort. Det är den snabbast växande applikationen någonsin, och de nådde 100 miljoner användare efter bara 2 månader. Och som för referens, det tog 75 år innan telefonen nog 100 miljoner användare. Så där har vi någonting att jämföra med. Även snabbväxande grejer som Facebook och Instagram och allt det här tog längre tid. Men för OpenAI och då ChatGPT, OpenAI är de som står bakom ChatGPT, där det har gått otroligt fort. Och människor har använt det för allt möjligt. Det är ingenjörer som skriver kod i det. Det är folk som använder ChatGPT som en psykolog, som har skapat innehållskalendrar för hur de ska publicera på sociala medier, och man har skrivit essäer med det. Det är allt möjligt. Och jag började ju som alltid att man leker runt med ChatGPT, och jag kunde skapa allt ifrån en 20 veckors maratonsträningsplan till en historia om ett havsmonster som bor under Atlanten. Och det är bara fantasin egentligen som sätter gränser, och jag tror att det är också därför det har blivit så otroligt populärt. Men med det sagt, då, vad kommer det här betyda för HR, alltså för vårt yrke? Och det första jag tror som kommer hända inom kort, det är att vi ser färre personer som kommer kunna göra mer. Och det kommer inte hända över en natt. Inte så att imorgon så kommer vi dra tillbaka en massa tjänster för att vi helt plötsligt har tillgång till ChatGPT eller motsvarande. Men jag tror på sikt att den snabba utvecklingstakten inom den här teknologin gör det troligt att, för att om inte allt för avlägsen framtid, så kommer vi se att vi upptäcker att folk har blivit mer produktiva. Och det gör att våra egna jobb kommer påverkas. Så varför ska du ringa en arbetsrättslig advokatspecialist när du kan prata med en AI-genererad, en som ger dig svar direkt och som inte kanske kostar mer än ett par kronor i månaden och som är uppdaterad kring de senaste lagändringarna, inte bara i Sverige utan kanske i hela världen, och har tolkat de senaste AD-domarna och som vet allting bara instant? Ja, det kommer kanske hända. Eller varför ska du då anställa en HR-businesspartner för att stödja ditt företag när du kan få samma hjälp från en AI-HR-businesspartner som känner till alla dina dokument, alla policies och alla lagar i alla länder där du verkar, och som kan svara chefen på chefens lokala språk oavsett vad hen sitter. Men dit är vi på väg. Och dessutom kan du också lägga till då att den kan suga in medarbetarundersökningar, insikter, vem som skickar e-post till vem som pratar med vem på Slack. Det finns egentligen inga begränsningar annat än etiska i detta. Vi kommer tillbaka till dem. Vi måste förstå att det här kommer påverka oss på ett eller annat sätt. Och varför ska du behöva en armé av HR business partner när väldigt mycket av det här kommer kunna lösas på det här sättet? Genom att du chattar, och i nästa steg så är jag helt säker på att vi kommer se även dialogverktyg för det här. Så du ringer någon och så svarar en AI. Vi är på väg dit. Det är inte jättelångt borta, och chatt, absolut, där är vi redan idag. Det är klart att det behöver kontextanpassas och anpassas till vårt yrke. Och som sagt, de här applikationerna som jag nämner nu, de finns 100% inte än. Men du kan likväl fråga ChatGPT väldigt mycket kring arbetsrättsliga problem till exempel, som vi också kommer återkomma till. Så att ja, vi är verkligen på väg dit. Och sen tror inte jag att det här kommer innebära återigen att vi försvinner över en natt. Alltså att människan tas bort från ekvationen helt. Vi kommer fortfarande behöva hantera corner cases. Vi kommer behöva träna modellen ordentligt. Och vi kommer behöva övervaka det här på ett eller annat sätt. Men jag tror att vi kommer vara färre än vad vi är idag om vi tittar ett par år i framtiden. Och jag kan redan höra någon nu som sitter hemma och lyssnar på det här, eller vad du nu lyssnar på det, och skriker så här: ja, men den strategiska påverkan och AI kommer aldrig kunna ta hänsyn till alla aspekter. Nej, men så är det nog. Det är klart att det kommer finnas element utav det vi gör som kommer vara svårt att ersätta, eller jag hoppas och tror det. Men ger vi också den här assistenten eller HR AI business partnern tillgång till alla våra verktyg, ja, men då kommer ju de kunna dra slutsatser och analysera information på en skala som vi aldrig skulle kunna göra som människor. Så att jag håller delvis med om att ja, det kommer finnas saker vi kan göra. Det tror jag. Men jag tror också att vi överskattar lite vår egen förmåga ibland. För tar vi hänsyn till alla aspekter utav någonting ibland? Nej, men kanske inte, för vi har inte all information. Det här kommer AI kunna göra. Jag är inte jätterolig för det här. Genom historien så har vi människor alltid hittat på nya saker att göra och nya roller att fylla. Och vi kommer behöva göra det igen. Men om du tror nu att ditt jobb som du sitter på idag kommer se likadant ut om 10 år, då kommer du behöva tänka om. Jag är helt 100% bergsäker på det här. Och det är inte ofta jag är det. För jag brukar passa mig för att gå ut och liksom prata om HR-trender. Men den här är så stark, den här trenden. Det finns någonting bakom detta som är för bra för att vara sant nästan, men det finns en så stark drivkraft i att det här kommer öka effektivitet och produktivitet på ett sätt som vi inte har sett på väldigt, väldigt, väldigt länge i vårt samhälle. Och här har jag mött folk som sitter och skrockar och säger, aha, så säger du, men ja, vi får se. Ja, vi får nog se, men jag är rätt säker på att om vi spolar fram tiden till 2033 så kommer du sitta här och inse att det du jobbet gjorde 2023 ser väldigt, väldigt annorlunda ut. Och det är ju så att vi befinner oss mitt i en revolution, så känns det. Och du kommer kunna berätta för dina barnbarn, jag var med när det hände, när AI kom. Sen återigen så här, det finns massa läskiga scenarion i det här och som gör att jag får lite ont i magen. Men vi är ändå mitt uppe i någonting som håller på att hända och som är stort. Och tror du inte mig då så ska jag också rappla lite statistik kring det här, för det kan ju vara svårt att tro på en skallig HR-kille med en podcast. Det finns ju såklart jättemycket studier och uppskattningar på det här området, och till exempel kan vi nämna att AI förväntas ta 45 miljoner amerikaners jobb fram till 2030 och att jobb som kräver AI eller maskininlärningskompetenser förväntas öka med 71% de närmaste åren. Och OECD uppskattar att 14% av jobben i 32 länder är i hög riskzon för automation genom AI. Och räcker inte det så kan jag också nämna att AI förväntas bidra med 15,7 biljoner dollar till den globala ekonomin fram till 2030. Och att 20 miljoner tillverkningsjobb kommer gå förlorade till automation fram till 2030. Och att 83% av arbetsgivarna förväntar sig att omträna, eller upskill eller reskill, en del av sin personal de närmsta 3 åren. Det är bara 3 år för att anpassa sig till AI. Jag lägger länk till alla de här undersökningarna och siffrorna i show notes också, så ni kan skicka det till en chef eller en kollega eller vad ni nu vill göra med den. Säg inte det här för att skrämma eller för att måla upp en mörk bild av att framtiden den är dyster. Jag tror att vi kommer klara oss fint det här. Jag tror att det finns massa vinster med det här. Men jag tror också att vi måste skapa framtiden nu. Vi kan inte bara sitta tillbaka och vänta. Ja, det råkade bli så här för att någon, vem det nu än må vara, skapade framtiden åt oss. Nej, vi behöver ta en aktiv roll i att driva på hur vi vill att framtidens arbetsplats ska se ut. Vi behöver tänka till, utbilda oss och vara med på tåget nu där det händer. Och det är därför jag är så oerhört mån om att vi ska prata och diskutera och föra detta framåt. Och vi måste vara djärvare än någonsin inom HR just nu. Vi måste läsa böcker, lyssna på podcast, titta på föreläsningar, delta i diskussioner. Vi måste vara med. Och jag vet att jag pratar för en publik som redan lyssnar på en podcast om AI, så att jag slår väl lite in öppna dörrar, men likväl. Ja, men om man vill vara med här nu då och förkovra sig, vad gör man då? Ja, men till exempel så kan du signa upp dig för det AI Roundtable som jag har promotat nu i 2 månader snart. Och som snart kommer komma mer information om också, ska sägas. Det kommer vara en lunch i månaden under 6 månader, start i april, så du vet ni ungefär lite konceptet. Så det kommer inte vara en stor insats, men jag hoppas på att du kommer att ha ett stort värde om du är med i de här roundtable-diskussionerna. Och sen hoppas jag också att du förkovrar dig i litteratur och podcast kring ämnet. Jag kommer länka en lång lista på böcker och på podcast som jag lyssnar på och som jag tycker är väldigt, väldigt bra. Och som täcker ämnet både på djupet och på bredden. Jag hoppas att du kan hitta inspiration även där. Jag länkar det i show notes, så kommer inte gå igenom dem här och nu, utan det ligger på LinkedIn-sidan. Så är du inte prenumerant på LinkedIn nyhetsbrevet, så gå in där så ska du få all information kring både roundtables och också länka till alla böcker och podcasts. Men sen tycker jag också att du ska testa ChatGPT. Men hur gör man det då? Jo, men genom att gå till chat.openai.com. Där registrerar man sig, signar upp. Det är gratis. Tar ett par minuter på sin höjd att signa upp sig. Och då möts man av en chattruta när man kommer in. Och här kan det vara lite problem ibland. Som sagt, de växer väldigt, väldigt fort. Det kan vara svårt att komma in på applikationen emellanåt. Då får man försöka igen lite senare. Ett tips att göra det tidigt på morgonen, svensk tid. För det är mycket amerikaner som sover, stort i Amerika. Och brukar funka lite bättre på morgonen. Gillar man det jättemycket, som jag gör, då kan man också betala $20 för att få premium access. Och då funkar det hela tiden. Jag har inte stött på ett enda problem sedan jag började betala för det. Och ja, jag använder det i princip varje dag till olika saker, så att det är ju en kostnad som jag med glädje betalar. Och sen innan du börjar göra någonting annat efter att du har loggat in, tänk för guds skull på att inte dela känsliga uppgifter med ChatGPT. Det här är ju en applikation som ägs av ett amerikanskt företag, så tänk igenom vad du delar. Dela inte några personuppgifter, känslig företagsinformation. Och det kanske kommer en tid och en applikation för det som man kan lita på. Det är inte här och nu, så var vaksam på det. Tänk igenom vad du delar och skriver in i det här chattfönstret. Men med det sagt, hur ska man tänka kring det då? Ja, men tänk som att ChatGPT är en väldigt, väldigt kunnig person. Och då menar jag inte bara, åh, det är en kunnig person inom mitt område. Det är en kunnig person på precis allting. Och för att ChatGPT ska kunna hjälpa dig på bästa möjliga sätt, så måste du berätta för ChatGPT hur du vill att ChatGPT ska agera. För den kan ju agera som i princip vem som helst. Och ju mer du specificerar att ja, men det är så här jag vill och så här jag tänker att du ska verka, ju bättre blir det då. Och hur gör man det då? Ja, men det är jätteenkelt. Du säger att du vill att den ska agera som en expert inom HR eller en expert inom rekrytering. Och voilà, det funkar och det blir då exakt som du har bett att det ska bli. Så att ju mer detaljerad du är, ju bättre. Och som sagt, jag kommer läsa några exempel här på hur jag specificerar upp det. Försök vara så detaljerad som möjligt. Återigen, det finns inga regler eller mallar som du måste följa, utan du kan testa precis vad du vill. Men ha det i åtanke att ju mer du specificerar upp, det här är det jag vill att du ska agera som, ju bättre resultat får du tillbaks. Så låt oss då titta på hur det kan användas i praktiken. Om vi har specificerat upp det här, vi har gjort allt vårt jobb, hur kan vi göra det konkret och användbart? Och då kan vi säga att du har fått i uppdrag på jobbet att du ska skapa en rekryteringsprocess från start till mål. Och som sagt, ovan så måste vi då börja med att definiera hur ChatGPT ska agera. Och då blir det följande prompt som jag använder som en utgångspunkt egentligen för hur ChatGPT ska göra. Prompterna, de finns i show notes, så du behöver inte skriva ner dem, utan gå till LinkedIn HR-nyheter och kopiera dem därifrån istället för att sitta och skriva ner dem. Men då är prompten så här att du är en senior rekryteringschef med bakgrund inom att skapa processer för organisationer. Du har hjälpt organisationer att utmärka sig inom rekrytering och skapat forskningsdrivna rekryteringsprocesser under de senaste 20 åren. Från juniora ingenjörer till höga chefer, du har skapat processer för allihopa. Och din uppgift nu är att skapa en rekryteringsprocess för företagen som jag presenterar här. Du måste alltid ställa frågor innan du svarar så att du kan fokusera bättre på vad jag som frågeställare menar och söker. Har du förstått uppgiften? Vad vi gör här, det är ju att definiera upp vad ChatGPT ska agera som. Så att det är tydligt för modellen att det är så här vi vill att modellen ska agera. Och då kan vi ju sen då använda det här till exempel för att då definiera upp rekryteringsprocessen. Så då kan vi ge den uppgiften att din första uppgift kommer vara att skriva en detaljerad rekryteringsprocess för en scale-up med 202 personer. De kommer växa till 240 personer om 12 månader. De behöver främst anställa software engineers. Hur bör de då strukturera sin rekryteringsprocess för att ha en effektiv rekryteringsprocess? Hur skulle det kunna se ut och vilka mätvärden är viktiga att följa för att uppnå det här målet på 240 individer som man vill ha anställda. Här är ju bara ett startläge och jag har ju inte gett jättemycket information till ChatGPT. Jag kan mata in det med mycket, mycket mer detaljer. Jag kan mata in vilket företag, jag kan mata in värden, värderingar, andra texter som jag har. Det kan jag ju mata in i ChatGPT för att ge den bästa möjliga förutsättningen för att svara på de här frågorna. Och ju mer som man matar in i den, desto mer data kommer den ha tillgänglig om just ditt företag. För det är ju så att är du ett stort välkänt företag som det finns mycket skrivet om på internet, ja men då kommer ChatGPT ha ganska lätt att samla ihop all den här informationen kring dig och förstå vilket företag det är du pratar om. Men är du inte så närvarande på online, kanske är nystartat eller det har inte skrivit så mycket om dig tidigare, ja men då kommer den ha lite svårare att förstå. Så då måste du ge den mer information. Och kom också ihåg då att allt som har hänt efter september 2021, det kommer den inte kunna ta med, för den vet inte om det och känner inte till det. Återigen då, kom ihåg nu då att inte dela in känslig information in till ChatGPT, utan det här ska ju vara publik, allmän information. Dela inte senaste hemliga kvartalsrapporten som släpps om en vecka bara för att du råkar ha den, utan tänk igenom vad det är som du, men vad du delar helt enkelt. Vill du se det här i action så finns det ju som sagt en engelsk version av det här. Du kan gå in och titta på det. Du kan gå in och se hur ChatGPT svarar på de här exakta frågorna. Kommer inte gå in i detalj på detta, men låt oss bara säga att du kan jobba hur mycket eller hur lite som helst också med det här resultatet. Så du kan utveckla de svar du får tillbaks. Om den till exempel svarar då att ja, men det första är att göra en jobbanalys och befattningsbeskrivning. Ja, men då kan du ju fortsätta den tråden och fråga okej, hur kan du hjälpa mig ta fram en, vilka frågor skulle du ställa till en chef som jobbar med det här, hur kan jag fånga det som är viktigt i rollen och så vidare. Alltså det finns ingen begränsning egentligen på hur du kan göra det här och informationen som du kan få tillbaks. Och du kan ju också till exempel mata in data från ditt ATS och ja, men till exempel aggregera data som rör hur lång tid det tar att anställa någon och ja, men vad du skulle kunna göra för att förbättra din data, den här datasättet som du har, time to hire eller vad det nu är än det må vara. Så då gör ChatGPT den analysen för dig och det är ju ganska smidigt att ha någon som sitter hela tiden och gör en liten people data analys åt dig hela tiden. Och absolut, det kanske inte är 100% det här och jag kanske inte skulle använda ChatGPT för att skapa en hel rekryteringsprocess. Det går att använda som en grund eller som inspiration eller som att ja, just det, har jag täckt allting som jag har tänkt att täcka? Är det något jag har missat? Alltså, den är väldigt översiktlig Och du kan ju också göra så att om du har en färdig rekryteringsprocess så kan du skjuta in den i ChatGPT och säga, det här är min rekryteringsprocess. Är det någonting som jag kan förbättra, förfina, utveckla? Så att ja, det finns ändå någonting i detta som är som magi nästan. Och nu hör jag återigen någon sitta här bak och skrocka och säga, ja, men rekrytering, det är mer transaktionellt. Det är kanske den enkla delen. De mer komplexa frågorna, det kommer den inte svara på i alla fall. Och det kommer den inte kunna. Men nej, det skulle jag säga att det stämmer inte alls. Utan vi skulle kunna definiera upp den här som en senior HR business partner till exempel. Och då skriver vi att du är en senior HR business partner som specialiserar sig på svensk arbetsrätt. Du har stöttat både små och stora organisationer och de uppskattar din gedigna kunskap om arbetsrätt och dina kommunikationsfärdigheter som är vänliga men punktliga. Och din uppgift kommer vara att hitta sätt att avsluta anställningar för människor i organisationer och jag kommer ge dig caseuppgifter. Du kommer fråga mig när det är oklart eller om du behöver mer information för att göra en bedömning. Har du förstått? Och återigen, kom ihåg att dela inte in känsliga personuppgifter. Om du har ett namn så byt ut namnet till något annat. I det här fallet så använder jag min stackars svärfar Bertil. Han får vara exemplet som vi pratar om. Och då matar jag ChatGPT med att Bertil missar ständigt sina deadlines. Han är mycket slarvig i det han levererar. Företaget vill skilja honom från sin anställning. Hur ska de göra det? Då får jag ett svar på den frågan. Och det är inte kanske exakt så som jag skulle göra det. Men det är väldigt nära och de täcker de viktiga aspekterna i hur jag skulle också strukturera detta. Och kom ihåg nu, det är supertidigt i den här resan. Det här är första iterationen. Det här är inte en specialist än på arbetsrättsfall. Så här är inte ett 100% svar. Det kanske inte kommer bli 100% i framtiden heller. Men det kommer vara 99,9%. Och så behöver du ögna igenom det och se. Okej, ja men det här, så här kan jag strukturera det. Eller det här är den unika kontexten som vi arbetar i. Men absolut, det är hit vi är på väg. Vi kommer ha AI på ett eller annat sätt integrerat i alla delar utav våra jobb. Jag är 100% säker på det. Och ni kan hålla detta emot mig också. Gör gärna det. Vi kan höra så här om ett par år och se vad har vi landat i. Men så som världen är på väg nu och det som händer med att ChatGPT eller OpenAI som står bakom ChatGPT har gjort också att de har öppnat upp sitt API. Och för er som inte vet vad API är, så är ju API ett sätt att jacka in, använda den tekniken som OpenAI har tagit fram i sina egna produkter på ett enkelt och billigt sätt. Så nu kommer vi säkerligen börja se att fler och fler börjar använda det här när det finns den här möjligheten att integrera, att ta tillvara på den kunskapen som OpenAI sitter på. En invändning som brukar komma, det är ju att kan man inte bara googla allt det här? Jo, det kan man, men det vackra med det här är ju att du kan få en mänsklig upplevelse nästan utav att sitta och prata med någonting. Du kan styra konversationen som du vill. Googlandet är mer statiskt, du frågar en fråga. Löste inte det ditt problem, men då måste du tänka om och göra en ny fråga. Med ChatGPT kan du hela tiden föra nästan ett normalt samtal. Ja, men det var inte riktigt rätt. Men jag tänker mer så här. Okej, ja, men då fattar jag. Och så svarar den precis som en människa skulle göra. Så nu gav jag bara två exempel. Och jag skulle kunna rabbla fler och fler exempel på hur jag använder det i min vardag. För möjligheterna är verkligen oändliga. Men jag använder det främst så här som inspiration. Att ge mig uppslag på hur jag ska kommunicera eller hur jag ska skapa någonting. Jag kan också använda det för att skapa tydlighet i min kommunikation. Alltså skicka in ett mejl. Återigen, inga känsliga uppgifter eller hemligheter i det. Men skicka in mejl och be ChatGPT, kan du skriva om det här så att det blir tydligare? Eller det här är poängen som jag vill ha fram. Hur får jag den tydligare i min kommunikation? Jag har också använt den väldigt mycket i att ge förslag på analogier. Att jag vill använda bildspråk för att beskriva det här som jag vill beskriva. Hur gör jag då? Har du något exempel på det? Och det här är ju det fina. Du kan ju be ChatGPT komma fram med 10 olika exempel på att beskriva samma sak. För den har ingen begränsning i det. Och det tar ett par sekunder så har du 10 förslag på hur du kan arbeta med din kommunikation. Vilket är helt sanslöst egentligen. Och sen har jag använt den för att skapa struktur i presentationen. Så att om jag har ett ämne som jag vill presentera. Det här är ämnet jag vill ha fram. Det här är punkterna jag vill lyfta fram. Hur ska jag strukturera upp det här för att nå den här målgruppen och så definiera upp min målgrupp. Så det är bara också några exempel på hur jag använt det. Men framförallt så ser jag det som en assistent, som någon som hela tiden är redo att rycka in och hjälpa mig med vad jag än sitter med nästan. Men återigen, kom ihåg, dela inga känsliga uppgifter. Det låter ju då fantastiskt. Jag hoppas att ni tycker efter att ha lyssnat på det här nu då i många minuter, det vet jag inte riktigt. Och då är ju allt guld och gröna skogar, eller hur? Kanske inte riktigt, för att vi behöver också prata lite etik. Utan de viktigaste etiska problemen som jag ser det är ju det här med tekniken. Den får inte användas till diskriminering och det vi måste vara medvetna om det. Vi måste medvetengöra AI att du behöver ta unbiased decisions. Alltså i så lång utsträckning som möjligt måste du definiera upp för AI att den inte får diskriminera. För den kommer ju som sagt ifrån text på internet. Och det vet vi ju alla som har spenderat tid på internet att det kan vara ett ganska hårt och kallt och mörkt ställe på många sätt. Och då måste vi också vara medvetna om att den har tränats på det datasättet och försöka efter bästa förmåga att få den att inte ta diskriminerande beslut. Det har funnits massa exempel på det här när den har sagt att en sjuksköterska alltid är en hon till exempel och en ingenjör alltid är en han. Så vi behöver göra AI medveten om att det vill vi inte se. Det är ett överkomligt problem. Du kan fixa det, men du behöver tänka till kring det. Och sen ett annat etiskt problem, det är ju det här med integritet och sekretessen som vi har varit inne på flera gånger och verkligen vill understryka. Dela inga känsliga uppgifter, gör inget dumt med det. Men AI-teknik kan ju samla in och använda stora mängder data om människor, inklusive då personlig information, beteendepreferenser, och det är viktigt att se till att den här informationen används på ett ansvarsfullt sätt, att den skyddas från missbruk och obehörig åtkomst. Och som sagt, det första steget här, det är ju att inte dela saker med ChatGPT som är känsliga, för att kommer du runt det problemet. Men det jag tänker långsiktigt med det här är att när vi börjar se de här applikationerna ute i vårt arbetsliv, när det kommer försäljare som vill kränga på oss AI-saker, då måste vi ha det här i åtanke. Hur behandlas informationen? Var landar informationen? Är det GDPR säkert? Är det främst 2 säkert? Vi måste hela tiden ha med det tankesättet när vi köper de här systemen som oundvikligen kommer dyka upp på våra arbetsplatser i våra arbetsliv. Så att ha med oss det hela tiden och aktivt ta en dialog och aktivt tänka och kommunicera både med anställda men också leverantörer kring hur vi behandlar och tänker till kring de här systemen. Och sen tycker jag också att autonomin och ansvaret är viktiga etiska frågor med AI. För när AI-tekniken används för att fatta beslut som påverkar människor så måste det finnas en mekanism för att identifiera och korrigera eventuella fel och orättvisor som uppstår. Och det är också viktigt att tänka på vem som bär ansvaret för AI-beslut. Alltså är det vi som HR i det här fallet då som tar ansvar för det, eller kommer vi lägga över ansvaret på AI? Det här måste vi också tänka till, att vi måste se till att ansvarsfördelningen är tydlig. Framförallt då om vi börjar implementera det här i våra organisationer. Vi kan inte skylla på AI. Och det ser jag väl att det skulle kunna hända. Vi har väl alla varit med om att varit ute i organisationer och chefer har sagt att ja, men om det bara var för upp till mig så skulle jag gärna ge dig löneförhöjning. Men du vet, HR säger nej. Nu får vi se till att inte göra samma sak med AI här, att vi gömmer oss bakom den. Jag ser att det skulle kunna finnas en risk där vi tar till de här AI-hjälpmedlen som kommer finnas eller som redan finns till viss del och säger ja, men AI, det är ju den som bestämmer, så att det inte jag egentligen, utan att vi tar ansvar för besluten och att vi kan vara med och påverka det också. Jag tror fortfarande att de kommer ta över helt, men vi behöver vara där som en integrerad del i det här ekosystemet och övervaka och förstå och se till att det blir rätt, framför allt nu här i början. Och sist men inte minst så är det ju viktigt att tänka på AI, ChatGPT, hur det påverkar arbetsmarknaden och människors anställningsbarhet. För det är möjligt att AI-tekniken kommer ersätta vissa jobb. Det är ju det som vi inledde allt detta med, och förändra kraven framförallt på vissa yrken. Och det kan ju då leda till att man blir arbetslös eller att ens kompetens inte behövs på samma sätt. Och då är det viktigt att tänka på hur vi säkerställer en rättvis övergång och att vi verkligen kompetensutvecklar och håller våra människor ajour med tekniken här nu. Och försöker hålla dem anställningsbara så länge det går, säger jag, utan att få vara allt för dystopiskt återigen då. Men att vi ändå jobbar med anställningsbarheten och försöker förstå vad det här innebär och försöker förstå och utbilda våra anställda. Och det kanske är att sluta på en liten dysterkvist och ta etiken, men jag tycker ändå att det är väldigt, väldigt viktigt att beröra detta också. Inte bara göra det till en glossy, härlig och allt är möjligt avsnitt, som ju det lätt kan bli och som jag väldigt lätt rycks med i också, det märker ni i den första delen här, utan vi behöver tänka på helheten och förstå helheten och tänka till kring de här frågorna. Och som sagt, det är ju hela hemligheten till varför jag sitter här i dina lurar. Jag vill att vi inom HR ska leda det här arbetet nu, var en aktiv del, testa det, pröva, gör fel, gör om, gör rätt, diskutera. Jag vill verkligen trycka på det, att vi behöver förstå vad som händer. Vi behöver ta till oss det och vi behöver klura och komma samman för att diskutera det här. Och jag hoppas att det här avsnittet har hjälpt dig en liten bit på vägen. Skapat förhoppningsvis lite nyfikenhet. Det kommer ju vara ett AI plus HR roundtable-session här, lunchsessioner under 6 månader. Och där får du såklart jättegärna vara med om du vill det. Och återigen, har du frågor, funderingar, tankar, åsikter, hör jättegärna av dig till mig. Ni hittar mig enklast på LinkedIn. Och med det så säger jag också tack för att du har lyssnat på det här längsta avsnittet av Hårenheter någonsin, tror jag. Har också försökt få till det här avsnittet att bli så långt som det behöver vara. För jag tycker det här återigen är en av de viktigaste frågorna som vi står inför. Inte bara som hårmänniskor men också som människa generellt. Så tack för att du har lyssnat och så hörs vi igen om en månad.